Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Du lyssnar på en podcast från Expressen.
USA har fått sin första öppet homosexuella presidentkandidat. I England har en ny prins sett dagens ljus. Och här i Sverige har vi välsignats med ett nytt språkrör. Politikpodden är tillbaka. Idag med mig Malin Ros vid mickarna. Tillsammans med Karin Olsson, kulturchef på Expressen. Välkommen Karin.
Tack så mycket.
Och Patrik Kronqvist, biträdande politisk redaktör på Expressen. Hej Patrik.
Hej, hej.
Expressen som för övrigt var det rikstäckande medium som levererade mest politik i sin journalistik inför valet. Detta enligt medievalsundersökningen 2018. Men nu är vi inte den, så det behöver vi inte stå här och slå oss på bröstet för. Vi ska istället direkt idag börja långt, långt ner i jorden där solen inte längre skiner. Vi ska ta oss till Miljöpartiets kongress i Örebro.
Jag skulle vilja be er att börja med att ta ett djupt andetag. Det andetaget fick ni från växterna på våran jord.
Ja Patrik, det här är Per Bolunds installationstal. Var bekväm han låter.
Ja, men det är ju väldigt roligt att han är så obekväm. Han är ju liksom kostymnissen från Stockholm som kommer till Miljöpartiets kongress och liksom försöker vara en gräsrot. Och du spelade inte ens hela klippet här. Det kommer ju en andra version också där vi ska andas från världshaven.
Ja, där var det här världshaven vi skulle tacka. Karin, vad kände du spontant inom dig?
Jag vet inte, jag är fortfarande helt blockerad av den här bilden som är cirkulerad på Per Bolund när han är utklädd till en maskros. Den var lite lätt traumatiserande, så att, ja men han kämpar på.
Ja men var det, om man hör den andra tung pust efteråt, så var det väl valberedning som tog sig för pannan, tänker jag. Var det inte det här flummeriet Miljöpartiet skulle bort från nu med Per Bolund?
Ja men det är lite roligt, det är liksom en paradox att miljöpartisterna alltid varit de som har tagit på sig en kostym för att åka till Stockholm. Och här liksom åker Per Bolund till Örebro för att ta av sig kostymen.
Hörrni, vi får återkomma massor till Per Bolund, men idag ska vi stanna lite längre till vid ett riksdagsparti som nu är framme vid kris nummer 223 ungefär. På det senaste har det handlat om mammamoderater som är skrivna i sina hemkommuner för att maxa ekonomiska ersättningar. Opinionsmätningar som visar på ras på över 4 procentenheter sedan valet, och i Expressen har vi haft avslöjande artiklar med källor inifrån Moderaterna som beskriver frustration, oro och en ifrågasatt ledarskap. Patrik Kronqvist, i denna cocktail, vilken är Ulf Kristerssons värsta huvudvärk just nu?
Jag skulle säga att hans värsta huvudvärk är att han inte är statsminister. Det är som att Moderaterna efter Reinfeldt-åren har blivit som socialdemokrater i det att de verkligen inte trivs i opposition. Och det känns som att det finns en stor besvikelse i Moderaterna som hade räknat med att komma i regeringsställning, och nu när man ska vara i opposition så vet man inte riktigt hur man ska agera.
Man hade ingen plan för opposition?
Nej, man hade ingen lust att vara i opposition. Man säger att hans närmaste medarbetare försvinner iväg till andra näringslivsjobb och sådär. Man var beredd att styra Sverige, man vill inte göra ettriga utspel och klaga på Stefan Löfven.
Men är inte det sjukt naivt? För det var ju inte riktigt så dominant läget såg ut inför valet heller.
Nej, men hela valkampanjen var ju sån. Det är dags för en ny statsminister. Det var inte så mycket budskap. Och jag tror ett annat problem för Moderaterna är liksom det politiska landskapet som vi ser nu, där de är jättebra på ekonomi och jobb, men inte där laddningen finns. Centerpartiet och Liberalerna genomför ju ekonomisk politik som är väldigt borgerlig. Istället handlar det om bönutrop och förorten ska bli mer kristen, och Ulf Kristersson är ju en seminarietyp, han gillar inte det där.
Karin?
Nej, men det är som Patrik säger, det är uppenbarligen ett väldigt vilset parti. Kristersson har ju satt igång en mängd arbetsgrupper. Man ska fundera vad det innebär att vara liberal, konservativ. Man försöker hitta någon slags ny identitet att orientera sig. Och jag kan också bli lite trött på de här otåliga då partikamraterna som nu nästan vill avsätta Kristersson också. Mm. Det tar tid för en ny partiledare, tror jag, att hitta sina former, att styra om ett parti, att hitta sin linje, hitta rätt folk i sin stab. Jag menar, Moderaterna är också väldigt otåliga med Anna Kinberg Batra.
Ja.
Hon kanske inte heller var någon liksom dröm partiledare som hade allt rätt från första början, men hon fick ju väldigt kort tid på sig att bevisa sig. Men att se på Annie Lööf, det tog sin tid innan hon hittade sitt sätt att vara på, sitt sätt att forma partiet. Man måste ju för 17 ge Ulf Kristersson lite tid.
Ja, men nu känns det nästan som att man sitter där och, men Anna Kinberg Batra, gick det inte lite fort ändå? Titta, vad mysigt hon var, roligare med hon och David tillsammans ute nu, så lättsamt.
Man får nog konstatera att hennes bok verkligen satte en ny berättelse om vad som hände henne i Moderaterna och hur avsättandet av henne gick till. Det var ju ganska skoningslöst när det hände och ingen funderade väl särskilt mycket på det efteråt. Hon dög inte och hon fick gå. Sen kom hon med sin bok där hon hade delvis en annan berättelse, och den har hon verkligen fått genomslag för, uppenbarligen också inom Moderaterna. Där jag tror det var Torbjörn Nilsson som skrev i Expressen att in i Moderaterna finns det ju de nu som tycker att men hon behandlades ganska dåligt.
Mm.
Men nu verkar det som att det finns krafter igen som tycker att man vill liksom lägga all skulden på partiledaren. Och så.
För man tycker att man ser en ny Ulf Kristersson här då. Och det har blivit en diskussion om, inte minst efter den här partiledardebatten i SVT i söndag, som skulle handla om EU, som inte handlade så mycket om EU. Men vi kan bara lyssna lite grann hur det lät där när Ulf Kristersson nu fick ordet.
Ulf Kristersson.
Säger statsministern som systematiskt tvingas göra sånt han egentligen hatar. Tänk om vi hade tagit bort värnskatten. Ett sånt illvrål det hade blivit från socialdemokrati. Det här är ju patetiskt.
Ja, arg och ansatt och lite labil. Han har fått höra lite allt möjligt efter den där debatten, Patrik.
Ja, men jag tror att han har pushats fram till att vara lite mer aggressiv och våga gå till attack mot Löfven. Men det skorrar ju lite falskt det här. Tänker han att moderata väljare ska sitta i soffan och vara arg på Stefan Löfven för att han tar bort värnskatten? Jag tror att de väljarna är arga på att Moderaterna inte gjorde det. Så att angreppspunkten blir lite konstig.
Mm. För samtidigt kan vi se i en demoskop som kom efter det här då, att det var inte bara så att Kristersson, Ulf Kristersson, fick låga betyg efter den här debatten. Till och med fler av KDs väljare, eller rättare sagt moderatväljarna, valde KDs ledare Ebba Busch Thor.
Det är väl den andra delen av den här moderatkrisen, att Ebba Busch Thor är väldigt duktig. Att det hade kanske sett bättre ut för Moderaterna om det hade varit en Göran Hägglund inom Kristdemokraterna. Så att det finns ju alltid någon form av borgerlig kannibalism, och just nu är det Ebba Busch Thor som lockar de väljarna. Mm. Men sen tror jag också att Kristdemokraterna har ett mycket bättre läge. Moderaterna är ett statsbärande parti som brukar ha finansdepartementet. Då kan man inte skicka ut utspel av typen att alla äldre över 85 ska ha ett eget äldreboende och sånt, för det är helt orealistiskt. Men Kristdemokraterna känner inga sådana spärrar, så det är lite svårare att vara ett stort parti, eller i alla fall ha varit ett stort parti i den här nya snabba mediala verkligheten, tror jag.
Varför är du så arg, Ulf? Han fick faktiskt den frågan just hos Malou von Sivers i Morgonsoffan. Tycker du att du märker en ny, argare Ulf Kristersson, Karin?
Han försöker nog att odla en lite mer aggressiv persona, eftersom den här gamla, den vuxna i rummet, uppenbarligen inte slog an under valrörelsen. Jag tror att han har ett stort problem i att han försöker anklaga då regeringen för hyckleri. Samtidigt så ser de borgerliga, eller de moderata väljarna, att här har vi ett parti som avsatt Anna Kinberg Batra för att hon sa att hon ville kunna förhandla med SD och samtala med dem på något sätt. Det backade man från, man kapade henne, kastade ut henne. Nu säger Ebba Busch Thor detta, belönas uppenbarligen av väljarna. Och Kristersson försöker springa lite efter det. Alltså jag menar, det är ett stort mått av hyckleri som jag tror att moderata kärnväljare tycker väldigt illa om och ser igenom.
Mm.
Så den aspekten tror jag är svårhanterad.
Jag måste vara svårt att veta vilket ben. Jag läste i en, det var Aftonbladet som hade varit och pratat med unga Danderyd-moderater. Och då var det en kille som sa, jag läser citat. det viktigaste då för partiet, det är att hitta en stark ledare är det viktigaste, snarare än vad de står för politiskt, som i USA till exempel med Trump. Att man har någon som kan styra landet i rätt riktning, sa Walter, 18 år.
Det låter inte riktigt som Walter efterlyser en ny kommission om vad liberalkonservatism betyder i en modern tid.
Nej. Men då förstår man ju, vilket ben ska stå på?
Nej, någon Trump kommer han tack och lov inte att bli. Och frågan är väl om det finns en bredare grupp som faktiskt vill ha det. Jag betvivlar nog ändå det. Nej, men det är en svår positionering som Moderaterna har framför sig. Vad ska man då, om man nu försöker fjärma sig lite från det här, vad ska man säga, nyliberala, eller väldigt liberala eran i alla fall med Reinfeldt, försöka hitta tillbaka till lite konservativa rötter utan närma sig SD, och samtidigt har man Bush 2 på flanken. Supersvårt, och sen samtidigt en regering som i hög utsträckning bedriver liberal politik. Vad ska man ens opponera mot?
Mm.
Men om Ulf Kristersson är lite mer arg, så tror jag faktiskt att det kan vara bra att han faller in lite mer i oppositionsrollen. Det känns länge sedan nu, men Fredrik Reinfeldt var ju oppositionsledare en gång i tiden, och då var han också lite mer ättrig, mer aggressiv mot Göran Persson, för att sen växla över till den här lite lugnare landsfadern. Och Ulf Kristersson får göra en omvänd resa nu, tror jag.
Mm.
Och jag tycker faktiskt att man ska tänka på att Löfvens stora svaghet är att han är så svag retoriskt. Han har ju inte talets gåva, är ofta lite sluddrig, inte slagfärdig. Alltså jag menar, Ulf Kristersson, han kan ju snacka faktiskt. Så jag menar, i dueller dem emellan, det borde ju kunna vara en enkel match för Kristersson att entusiasmera moderata väljare i de situationerna.
Patrik Kronqvist, du får äran att avsluta detta ämne med den lilla lätta. Hur länge sitter Ulf Kristersson?
Jag tror han sitter över nästa val.
Tydligt och klart. Vi lär få anledning att återkomma till ämnet. Nu ska vi gå vidare i denna podcast med detta.
Vi kommer inte att samarbeta med Sverigedemokraterna.
Skulle något parti inom alliansen börja samarbeta med Sverigedemokraterna, då spricker alliansen. Vi kommer inte att samarbeta med Sverigedemokraterna.
Det är inte aktuellt att regeringssamarbeta eller samarbeta politiskt med Sverigedemokraterna.
Ja, efter 1000 nej, nej, nej och aldrig över mina barns huvuden och så vidare, så kallade Jan Björklund till presskonferens tillsammans med Jimmy Åkesson, där man gjorde klart att Gall och Tann, som Karin Olsson skrev i en text här, kommer att åka på gemensam turné. Var det så mycket att yvas över, Patrik?
I sak inte, men med tanke på de ljudklippen som du nu har spelat upp, så är det ju ganska uppseendeväckande att Jan Björklund, som lovade sina barn att aldrig ge inflytande till Sverigedemokraterna, han kan nu stå och låtsas boxas med den här högerpopulistleden. Jag tror inte att det är något speciellt smart drag om man vill locka väljare som verkligen ogillar Sverigedemokraterna.
Mm, man har hört från båda kanter egentligen. Från det mest obegripliga Jan Björklund har gjort till chilla. Det är inte precis så att de ska ingå äktenskap, de här två. Karin Olsson, du lade någonstans lite mitt emellan och konstaterade i din text att de här två partiledarna egentligen är ganska lika, och att Åkesson hade kunnat bli en typisk folkpartist.
Jag reflekterade, det är klart att det är sensationellt att Liberalerna kallar till presskonferens tillsammans med Sverigedemokraterna. Frivilligt ställa sig på samma scen och under en sån uppsluppna form att presentera den här turnén. Det är ju... var ju extremt oväntat, får man säga. Men den reflektionen jag gjorde var ju att de som personer liksom har lite likartat ursprung. Båda kommer från en arbetarklass. Båda är uppenbarligen begåvade, väldigt långlivade, manliga partiledare.
Småstäder.
Man hör var de kommer ifrån när de pratar. Jag menar, Jimmy Åkesson, han är ju väldigt bildad från Lunds universitet. Egentligen liksom en typisk profil för någon som röstar på Liberalerna. Liksom den klassresenären som har studerat sig till en erövrat en ny position genom akademiska studier och så vidare. Nu är de ju extremt olika.
Mm. För Björklund pratar ju ofta om sin klassresa som någonting fint. Medan man tänker ju att Jimmy Åkesson, att han inte gör det, måste ju bara rent taktik. Han vill väl inte av sina väljare uppfatta som att han är någon som skulle stå högre.
När han tvärtom, när han väl pratar om det här ämnet, så är det ju snart att han beklagar förlusten över den plats han har lämnat. Han pratar längtansfullt om sin pappa och syskon som jobbar som hantverkare. De kan bygga ett badrum och ta en bild på det och vara stolta, sa han i Aftonbladet. Och han också vid andra tillfällen beklagat att han inte kan göra något med händerna. Att han egentligen inte kan någonting. Och det är liksom typiskt arbetarklassperspektiv att det som man inte gör med händerna är inte på riktigt. Mm. Alltså i Stockholm så de springer runt och gör konsultuppdrag åt varandra. De bidrar inte med något värdeskapande.
Nej, och han är lite hantverkare för att ta hand om de skitiga rören.
Ja, men exakt. Så att han, ja, men då slogs jag av att jag tror att det här är en viktig faktor till SDs attraktivitet i den vita arbetarklassen. Att här blir man liksom bekräftad i sin identitet. Man måste inte flytta till en annan stad. Man måste inte utbilda sig på ett universitet. Man måste inte bryta massa normer. Och man kan vara där man är, göra ett hederligt arbete, ta hand om sin familj. Att väljarna känner sig bekräftade i sin identitet. Och då refererar jag till en väldigt intressant artikel i tidningen Respons av en professor som heter Lukas Gottsén, där han menar att det kanske inte alls är identitetspolitikens fel att sossarna tappar i arbetarklassen. Man säger ofta att ja, men det är HBTQ och feminism, och så håller man inte på med någon ekonomisk politik. Det är detta som Daniel Suhonen alltid återkommer till exempel. Utan att istället har saknats en identitetspolitik för arbetare. Det är kanske det som saknas.
Mm. Men jag tror faktiskt att det här är genuint om man pratar ju ofta om att de genuina folkrörelserna har försvunnit, men i södra Sverige så tycker man ser att Sverigedemokraterna är på väg att bygga en sån. Jimmy Åkesson kan se lite obekväm ut när han trycker in sig i en slips och så, men på sommaren när SD har festival i Sölvesborg, då står han på scen och spelar.
Med uppknäppt skjorta?
Ja, inte bara skjorta, utan t-shirt och keps, och ser ut att genuint trivas. Så jag tror inte att det är de påstå här, utan faktiskt någonting som är ganska genuint, och jag tror att, som du är inne på Karin, att det kan vara en framgång till, en förklaring till den här framgången.
Ja. Peter Kadhammar skrev väldigt intressant i valrörelsen. Han var ute och följde Sverigedemokraterna och såg hur, när Jimmie Åkesson talade ut i på små orter, det kom liksom massa folk som hade åkt dit för att lyssna på honom. Alltså för killar som kom i en hantverkarbil, bara nu ska vi gå och lyssna på Jimmie Åkesson. Som de skulle liksom aldrig ha åkt till ett S-event eller Liberalerna för den delen. Utan det finns någonting i deras sätt att arbeta. De är ute. Det såg man också i den här dokumentären med Mattias Karlsson. Hur de flänger runt, land och rike runt, sitter i oglamorösa samlingslokaler, tar 10 000 selfies. Alltså de har ju odlat en gräsrosrörelse på nätet under lång, lång tid. Men även alltså ute på fältet.
Sen är det väl ingen som tror på riktigt att Jimmie Åkesson efter den politiska karriären kommer bli rörmokare?
Nej, det är lite som Lars Ohly att sa att han alltid skulle bli konduktör, men när han väl slutade så var det inte riktigt lika attraktivt att återgå till Statens järnvägar.
Stinsen, Ohly.
Ja, vi får väl se hur länge som Fridolin jobbar som lärare.
Ja, folkskolläraren Fridolin. Mm.
Men om man ska återgå till den här debatt, det här cirkussällskapet Åkesson och Åkesson och Björklund, LSD-resan som de kallade det på Twitter, att det som är bra med det tycker jag, det är att det verkligen är två motpoler som står mot varandra, att det är väldigt många partier just nu som går till val i EU-valet på att motverka högerpopulismen, men om man tittar på deras program, Centerpartiet och Socialdemokraterna, så är de också ganska skeptiska till mycket av EU. Mycket av deras retorik går ut på att mota makt från Bryssel, men här har vi Liberalerna som verkligen vill ha en europeisk superstat som står mot Sverigedemokraterna, som bara högst motvilligt vill att Sverige ska vara med. Så där finns det faktiskt en riktig konflikt och något man
ja,
kan
jag menar
om.
Det är väl en liberal dygd att vilja debattera med sin meningsmotståndare, så i sak har jag inga problem med det här upplägget, att det kom från, som en blixt från klar himmel.
Och det skorrar ganska falskt med tanke på hur de har pratat tidigare.
Men härligt elegant, Patrik, som du tog oss in på nästa ämne då, som handlar om EU och det stundande valet. Nu är det 3 veckor kvar bara. Och hur märker vi detta då? Vi såg den här SVT-debatten då under helgen som ju inte handlar så mycket om EU ju.
Nej, nästan ingenting alls. SVT hade stuvat undan de frågorna i den andra timmen. Det är ingenting som hindrar övriga politiker från att ta upp den frågan. Men man var kvar i den här inrikespolitiska sörjan. Det är som att det har gått 25 år nästan, och vi ser fortfarande inte EU som en integrerad del av politiken där vi måste följa förordningarna och där vi måste följa EU-domstolens beslut, utan det är en serie beslut som vi kan säga ja eller nej till.
Men är det för att vi inte vet vad det är vi säger ja eller nej till? Jag bara tänker på om jag ska ta några exempel. KDs Ebba Busch Thor, hon gick här förleden offensivt ut, ska jag säga, med kravet om att EU ska införa säkerhetskrav för kärnkraft. Oj, det hade visst EU haft sedan 1957. Och sen ett nytt utspel om att nu måste vi avbryta medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. En liten invändning bara, det har inte varit några förhandlingar med Turkiet, de är frysta sedan 2006. Hur ska väljarna veta vilka frågor vi pratar om när inte ens partiledarna verkar ha koll?
Nej, men det här är ju den stora paradoxen, tycker jag, att politikerna låtsas som att det här är ett extremt viktigt val. Det här är ett ödesval till och med. Och sen med de exempel som du ger, men också med de personer som de vill skicka till Bryssel, så är det lite grann av en B-uppsättning faktiskt. De signalerar att det inte är så viktigt. Och jag tror det här är faktiskt ett allvarligt problem för Sverige. Jag var nere i Bryssel i höstas och träffade en polsk EU-parlamentariker, Danuta Hübner. Hon har varit undersekreterare i FN och minister och statssekreterare och EU-kommissionär. Och nu sitter hon i EU-parlamentet. Det är klart att Sverige minskar sitt inflytande i EU om vi inte skickar den typen av personer, utan istället skickar personer som inte har fått en plats i den svenska politiken som blev över.
Mm. När jag tittade på Expressens och Dagens Industris gemensamma EU-valsdebatt som sändes då från Bryssel med kandidaterna, alltså, nivån där bland vissa kandidater känns ju... Menar, vilken plats skulle de fått på listorna i Sverige? Det är klart att det finns en utbredd nonchalans inför EU-politiken, både i partierna och delvis i medierna också. Mm.
Men ta bara Moderaterna som rensar sin lista fullständigt. Det är väldigt många år av erfarenhet som har försvunnit där. Man skulle ju aldrig tänka sig att göra sig likadant inför riksdagen. När vi har inga personer på listan som har varit i riksdagen tidigare. Men det här valet är jätteviktigt.
Mm. Sveriges Radio hade i alla fall gjort ett försök i alla fall att intervjua nu de här toppkandidaterna, och vi har hört Alice Bah Kuhnke då, Miljöpartiets kandidat, och du konstaterade efteråt, Patrik Kronqvist, att det var en avslöjande intervju och stundtals plågsam lyssning. Det var inte så snällt.
Nej, det var inte så snällt, men Alice Bah Kuhnke har ju vetat ganska länge att hon kommer bli första namnet för Miljöpartiet, och hon har haft väldigt lång tid på sig att läsa på de här frågorna. Ändå är det som att hon i stunden får höra talas om de här förslagen för första gången och lite får improvisera fram någonting som låter trovärdigt och bra. Återigen, det här visar ju att det här valet inte är på riktigt.
Mm-hmm. Det blev jag. Karin, det är ju gammal före detta kulturminister vi pratar om här. Hur går det för Alice Bah Kuhnke?
Ja, Alice Bah Kuhnkes styrka har väl snarare legat i förmågan att knyta kontakter, bedriva ett visst opinionsarbete, höras och synas mycket. Hon kanske aldrig har varit den här skarpaste sakpolitiska personen. Och det märks väl ännu tydligare när det handlar om EU-politiken, där det krävs att man är så oerhört inläst. Mm. Jag kommer ihåg att Marit Paulsson, en gammal favorit i sammanhang.
Centerpartist, liberal, man vet inte så noga nu för tiden.
Hon pratade om jämt så här, nu måste jag plugga på. Nu måste jag plugga bara. Bara in i husvagnen och plugga. Och det är nog det som gäller om man ska kunna påverka EU och driva sina frågor. Var enormt insatt. Mm.
Hon hade ju också en förmåga, Marit Paulsen, att i en intervju kunna säga att jag vet inte svaret på den frågan, men jag ska läsa på inför omröstningen. Det som gör intervjun med Alice Bah Kuhnke extra plågsam tycker jag är att hon inte erkänner det, utan att hon lite grann låtsas som att hon ändå vet. Mm. Men jag tror också att den här bilden som du ger, Karin, är ju rätt, att Alice Bah Kuhnke är duktig på att knyta kontakter och så vidare. Men man vet ju sedan tidigare att de som är verkligt framgångsrika i Europaparlamentet är ju politiker som har detaljkoll och som nördar ner sig i ett enda ämne och som driver fram kanske bara ett stort lagstiftningspaket. Så där gäller det att ha den kollen, annars försvinner du.
Absolut, och har man heller inte kunskapen, då blir man ju väldigt, väldigt mottaglig och sårbar för alla de lobbyister som finns i Bryssel och vars enda uppdrag är att försöka påverka politiker i olika riktningar. Alltså har man ingen egen kompass och ingen egen kunskap, då kan man ju lätt bli rov för andras agendor.
Men jag läste en sak på allvetande Twitter som jag inte kan bli fri ifrån. Och det var gick ut på en forskningsrapport eller en undersökning som visar att 2 av 3 lärare i statskunskap på högskolenivå kan inte räkna upp de beslutande organen inom EU. Patrik, är det sant?
Ja, men jag har sett samma undersökning faktiskt. Det säger ju två saker skulle jag vilja säga. Ett, att EU inte har speciellt hög status i Sverige.
Men det är helt sjukt. Ska man få vara lärare ens då, tänker jag?
Men det säger också ganska mycket om att faktiskt EU-systemet är ganska krångligt. Och det tror jag är en förklaring till att det är så ljum valdebatt det här. För att det är svårt att dra upp konfliktlinjerna i ett så snårigt system.
Hörrni, vi ska återkomma till det också i poddar framöver. Men jag tänkte att eftersom vi började detta avsnitt idag med en djup andning tillsammans med Per Bolund, så tänkte jag att vi skulle avsluta i lite samma anda. Men då ska vi till Island och en före detta tung politiker som skaldar om våren.
Vi har två årstider. Vinter och det vi kallar sommar. Och nu är sommaren här. Min isländska vän Ägget, han rider in sin senaste häst. Ett vackert, rostfärgat sto med lång, blond man. Nu är det sommar, förstår du, Håkan, och det firar vi. I Island vet man att det inte finns dåligt väder, bara dåliga kläder. I Sverige slänger vi oss med det uttrycket, men har knappast tagit till oss dess innebörd. Det här var bland det roligaste jag har gjort på väldigt länge. Tack för att du ringde. Nej, men jag tycker det är skönt att skriva. Och sen så är det en liksom kontrast till den nidbild som satte som jag är politiker. Att jag var så i helvete det med huvudet så jag kunde knaska min namnteckning. Så det är ganska skönt att få skriva, för det är en bekräftelse på att jag faktiskt har orden, och det är skönt.
Ja, det här var alltså Håkan Juholt, tidigare partiledare för Socialdemokraterna, idag Sveriges ambassadör i Island och kolumnist i tidningen Östran i Småland, vilket vi fick höra prov på här. Karin Olsson, rostfärgat sto.
Ja, men det här var en underbar text. Jag läste den, jag tror att den kom ut, eller började cirkulera i sociala medier i fredags. Så det var som en lite balsam för själen, väldigt trivsamt. Och jag menar, Juholt har gjort en fantastisk comeback nu som ambassadör på Island. Jag tror att han verkligen kommer till sin rätt där. Och det fanns också ett reportage i Fokus om honom nu i helgen som visade vilket arbete han lägger ner. Ingen tillställning är för liten för att Håkan Juholt ska åka dit och prata om Sverige. Och han är ju så lätt att tycka om när han inte är partiledare.
Säger vi nu, ja.
Ja, men väldigt mycket hjärta, väldigt mycket människa. Det går nästan inte att tycka illa om honom.
Men det är ju den här typiskt svenska att alla älskar den som har slutat. Alla var trötta på Göran Persson när han slutade, men samma buffelbeteende är ju bara lite charmigt nu när han är politikens Leif GW Persson. Och du var inne på Anna Kinberg Batra tidigare också. Det är lite samma sak.
Ja, men inte Mona Sahlin.
Nej, men det finns det sina randiga rutiga skäl till kanske. Men vill man vara allvarlig kanske man skulle kunna ifrågasätta lite den här landshövdefieringen av ambassadörsposter, för att när Håkan Juholt fick gå som partiledare för Socialdemokraterna så ville ju partiet inte ta i honom med tång. Han puttades undan i något utskott utan att ha egentligen tunga erfarenheter i flera år. Och sen är han plötsligt då ambassadörskandidat. Mm. Man skulle vilja veta lite mer hur det där har gått till.
Nej, man absolut, men sen är ju Island ganska ofarlig nation och placerar Håkan Juholt på. Men jag tycker det är betydligt mer upprörande att vi har fått en ny ambassadör i Kina nu, som inte heller kan tala kinesiska, inte heller har någon erfarenhet av landet, och det är en situation när vi har liksom en svensk medborgare som sitter och fängslar där, och man har den här skandalen bakom sig med ambassadören som arrangerade märkliga möten i det här fallet. Så jag menar, det finns mycket att prata om vad gäller ambassadörsutnämningar, men Håkan Juholt kanske inte den jag bekymrar mig för mest.
Men för oss läsare är det underbart om man läser i Fokus här också. Han är ju inte speciellt diplomatisk. Han ger en känga till Socialdemokraterna där bland annat. Han säger att det är tur att vi har valhemlighet i Sverige och så. Så att det är ganska hårda bandage. Och det är nog därför han blir populär också. Folk märker att han är genuin.
Ja, men sen tycker jag att han gnuggar ju händerna här lite och tycker att det här liksom, nu börjar folk den här nidbilden. Nu ska ni få se här.
Men jag tycker att han nedvärderar sig själv lite där. Jag menar, hans retoriska förmåga och skriva, jag menar, hålla tal och prata, det var ju ingen som ifrågasatte. Det var kanske mer att han inte var den slipade taktiken inom S.
Men alltså, till sist då, våras det för Håkan Juholt? När får vi se om tillbaka i Sverige och hur långt kan det gå, Patrik?
Han kommer vara julvärd inom 5 år, tror
jag. Wow! Det får bli slutet idag för denna veckas Politikpodden. Jag säger tack till Patrik Kronqvist och till Karin Olsson som har gästat denna veckan. Och framförallt en miljon kramar till er som har lyssnat. Hej, hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.